We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Gott nytt år säger vi till er och god fortsättning såklart på det nya året 2024 i poddstudion för Röglepoddens räkning. Linus Hallin och Mattias Hjelm, backen och lagkaptenen Daniel Roth saknas, Linus.
Har inte han varit center innan när vi har pratat, pratat positioner?
Det är möjligt.
Och du har varit ett urväder ute på någon forwardskant.
Vad har du varit då?
Jag har väl varit back då kanske.
Ja, hur som helst. Kul att ni är med oss där ute. Ett nytt år med många avsnitt framför oss i Röglepodden. Har du haft ett bra nyår, Linus?
Mm, det var bra. Det blev bra med familjen. Vår, ett av våra barn blev sjukt precis dagen innan nyårsafton. Så vi fick ställa in våra planer. Men det var mysigt. Själv då?
Ja, det var kalasbra. Massor med folk och mycket skoj. Dock inte i någon ort i Skåne.
Nej, jag har ju jobbat väldigt mycket med hockey både innan och även de här dagarna efter det nya året. Så att,
Du är den som är verkligen mitt inne i det här tillsammans med er som följer Rögle såklart. Jag kommer in lite grann från kanten här och fått tagit in information idag. Jag kommer ju faktiskt direkt in i poddstudion mer eller mindre från ledighet.
Jag säger som gamla Röglebacken Daniel Sondell gjorde mitt under någon kvalserie en gång, att han är i bubblan och jag är i den bubblan just nu.
Perfekt!
Han vill inte göra några intervjuer, minns jag, för att jag är i bubblan.
Så du vill inte göra några Röglepoddar nu för att du är i bubblan?
Precis, jag vill inte göra någon podd, du får köra det själv. Ja. Jag är i bubblan.
Ja, det är bra. Hej och välkomna till Röglepodden med Mattias Hjelm. Nu ska jag prata om Janne Larsson faktiskt.
Mm. Det får vi väl börja med. Det känns ju som att vi har ett späckat avsnitt framför oss. Men Janne Larssons återkomst till tränarbänken är det som känns absolut färskast. Så att vi börjar väl där. Han går in som assisterande till Roger Hansson, Max Bolin och Peter Hirsch. Och ja, det är väl en repris nästan exakt på dagen också. Från förra säsongen då klev han ju in. Jag tror det var lillejulafton som Rögle presenterade att han då ersatte Lasse Johansson som fick kicken. Och nu då, med någon veckas diff, så är Janne Larsson återigen tillbaka.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Tycker vi om det då, Linus? Eller vad tänker vi om det? Jag tycker kanske är rätt ord.
Ja, men om du skulle komma in assisterande till Rögles bås nu, så tänkte man att det var antingen Janne Larsson eller Corey Murphy. Alltså beprövade kort som är bekanta med klubben, känner många av spelarna och kan gå in utan startsträcka och stötta upp och hjälpa till här och nu. För mig är detta också en tydlig signal av att Rögle inte planerar att ta in någon huvudtränare just nu. Då hade man ju gjort det istället för att plocka in Janne Larsson. Och att man helt enkelt om andra ord tänker att Roger Hansson ska stå som skeppare för den här skutan under resten av säsongen. Jag antar att det är planen i alla fall.
Ja, och det du har pratat med Roger Hansson, så har ju han verkligen uttryckt sig att det här kan han hantera och hans ambition är att vara huvudtränare. Och sen hur länge det blir i Rögle, det vet ju ingen, i alla fall inte vi, än så länge.
Nej, och det kan ju vara ett scenario om en månad eller två där Rögle tvingas trycka på panikknappen en gång till den här säsongen och att man känner att om resultaten inte kommer att man måste göra någonting ytterligare, och då kanske det är en tillfälliga huvudtränare som kommer in för att väcka ett lag. Men det känns ju inte som det är planen nu. När man har intervjuat då klubbdirektör Daniel Koch med flera i ledande positioner de senaste veckorna, så har ju inte signalen varit från någon att jo, nu är vi ute och sonderar terrängen, vi ska ha in en ny huvudtränare så snabbt som möjligt. Det har ju snarare varit tvärtom, att den här processen med ny headcoach ska få ta lite tid så att man hittar rätt.
Mm, jag själv på egen hand gått och funderat på vad jag tycker om det här med att Janne Larsson återvänder till Rögle, och jag är ju tudelad är jag. Jag förstår ju också varför Janne kommer tillbaka, omtyckt, fungerat bra i Rögle och i truppen, har sina skickliga sidor såklart och fungerar med alla som är i organisationen, samtidigt som jag någonstans inte kommer runt att det känns, vilket ord ska jag använda för att inte ska låta fel här, men det känns lite desperat kanske. Man gjorde det här för ett år sedan. Ska Rögle bli någon slags nytt Brynäs här som håller på och skiftar tränare och plockar in samma namn gång efter gång när det inte funkar? Ja, men lite som jag sa till dig innan här, det känns lite som att Rögle står och stampar på samma fläck när man tar tillbaka samma namn, samtidigt som jag förstår att det är just Janne som kommer tillbaka.
Man får ju anta att Rögle har diskuterat med sin spelartrupp innan man tog det här beslutet. Nu har ju Roger Hansson och Janne Larsson bara spelat ihop i landslaget, för övrigt vunnit ett VM-guld ihop 92, det minns du, Hjelm?
Det minns jag.
Det minns inte jag, jag var för liten, så fick jag det sagt också.
Janne Larsson följde jag faktiskt ganska mycket under hans elitkarriär, sin aktiva karriär. Otroligt smart center.
Ja, men Rögle, detta är klart att detta är en brandkårsutryckning, precis som det var för Janne Larsson förra säsongen. Men jag antar som sagt att man har kollat med sina spelare. Att hade Janne Larsson tillfört någonting? Vad har gruppen för uppfattningar av honom, de som har haft honom tidigare? Och då också Max Bolin såklart, som Max Bolin och Roger Hansson, det de känner av honom, om han, ja, vad han hade kunnat tillföra och sådär. Och kommit fram till att han, att det är rätt person att plocka in. Men också numerären i båset, det har ju varit Roger Hansson och Max Bolin som har stått i båset, eftersom Peter Hirsch har suttit som videocoach på läktaren, om han har varit en person kort där helt enkelt. Så att där behövde man ju stärka upp numerären. Men också tror jag väl att det handlar om riskminimering i det här läget. Det är mycket som har gått snett, det är mycket som har gått fel för Rögle under den här säsongen. Janne Larsson är väl ett bekvämt namn på så sätt att hans intåg kommer med ytterst få risker.
Ja, definitivt. Och samtidigt så, det kan ju inte vara så att man ska dra Janne-kortet hur många gånger som helst heller. Det kan man göra så länge man reder ut situationen, men det vittnar ju också om att det är någonting som inte stämmer när man får göra om processen år efter år, nu är det andra gången.
Jo, så, det är klart. Det är klart. Det är väl otroligt mycket den här säsongen som har vittnat om att saker och ting inte stämmer. Med spel, tabellposition, sparkningen av Bröderna Abbott och så vidare. Jag förstår dock att och ta in en helt oprövad tränare i rollen som assisterande nu. Alltså en oprövad tränare menar jag i Rögle sammanhang. Visst hade kunnat ge en injektion, men man vill ju heller inte hamna i ett läge där det börjar kemin i staben hade kunnat bli annorlunda, eller att det kommer in någon med helt andra typer av värderingar och så. Jag tror inte det. Jag tror snarare man prioriterar trygghet, både för sig själva, men kanske framförallt också trygghet för spelarna. Jag tror inte spelarna i det här läget behöver så mycket nytt, utan kanske snarare någonting som de känner till och känner sig bekanta med tanke på hur mycket som har hänt i Rögle den senaste månaden är det väl nu.
Så totalt sett så landar vi gemensamt kanske igen då att logiskt och
väntat får man ju säga.
Och sen, förmodligen bra.
Ja, det vet jag inte. Alltså Janne Larsson kom in förra säsongen också och han är omtyckt av spelarna. Då har man ju hört massor av spelare prata om att de gillar honom. Men sen, jag tror väl, om jag har räknat rätt, att Rögle låg åtta typ i serien förra säsongen när han kom in, och då var det efter 26 omgångar, nu är det efter 29. Man slutar väl där 8-9, man slutar väl 9 tror jag.
Stämmer.
Förra säsongen, så att om det blir någon liksom super Janne Larsson-effekt, alltså det är inte det jag står här och säger. Jag bara tror att med tanke på det Rögle har gått igenom och går igenom just nu, så tror jag som sagt att man prioriterade det trygga kortet framför det oprövade.
Ska vi ta en lyssnarfråga också i det här? Tack så mycket för att ni skickar in. Det är alltid, alltid bra och trevligt för oss att kunna få tänka till lite extra.
Och det tillför mycket till podden också. Mer sånt.
Definitivt. GV for life. Bröderna ut. Inget särskilt lyft i spelet. Går att se Kin ut. Grégoire på väg ut. Frågetecken. Janne Larsson åter in. Vad fler drag? Vi tar två frågor. Vad fler drag ser ni som är troliga för att inte säsongen ska sluta riktigt illa? Nu verkar man gå med Rifalk som etta. Räddningsprocent under 90%. En målvakt som Furkin. Det är mycket som i samma fråga där. Men om vi lyfter ut Janne Larsson till att börja med. Janne Larsson åter in. Och sen också Farbror Grön. Hur ser ni på Janne Larssons återkomst? Är det så enkelt som att powerplay kommer att börja fungera nu? Man ser ingen större skillnad på spelet och resultatet efter Abbotts uttåg. Hur ser er analys ut? Varför fungerar inte ett av SHLs dyraste lagbygge? Hybris, det blev mycket på en gång där, Linus. Vi får väl bena ut det vart efter här under Röglepodden. Kanske inte svara på allt precis på en gång här.
Men vi kan väl ta det som det pågår. Alltså det händer grejer med förändringar. Precis som det såg i frågan där. Kin har lämnat. Det sa ju Hampus Sjöström, tillförande sportchef, att syftet med det var ju dels så att Kin inte har levererat. Och vi skrev ju redan i, ja, det var väl i början av november eller till och med tidigare, att han var på väg att lämna, att Rögle bjöd ut honom till andra klubbar. Det var i alla fall våra uppgifter, även om ingen bekräftade dem. Och nu plockar då Don Tangnes såg honom ner till Schweiz, vilket innebär, gissar jag, att det blev fördelaktigt ekonomiskt för Rögle att släppa honom dit också. Jag tror väl inte att man betalar supermycket, om jag får gissa, på hans kontrakt när han hamnar i såg. Och Grégoire då, som vi kommer in på snart, känns ju som att han är på väg bort. Jag skulle bli mycket förvånad om han är kvar på varken kort eller långsiktig Rögle faktiskt. Sen var ju frågan, kommer det hända mer? Alltså resultaten kommer att styra det, tror jag. Alltså jag tror att skulle Rögle fortsätta och tappa poäng, inte ta tre år, komma närmare och närmare det här kvalsträcket, då finns det rätt många panikknappar och trycka på framåt också. Alltså det här med kanske få in en röst till i staben på något vis. Transferfönstret stänger inte från i mitten av februari. Kan man värva för att få en injektion i truppen om nu Grégoire lämnar, även fast man har jättemycket backar, så kanske man känner att man behöver förstärka för att lyfta i tabellen och lägga ännu mer pengar på den positionen. Men alltså, om resultaten börjar komma för Rögle, så tror jag ju inte, alltså, då tror jag faktiskt att man prioriterar och försöker få ihop gruppen som finns och försöker få den att rulla. Jag är ganska övertygad att de känner att de har fått nog med förändringar den senaste tiden. Det är min gissning, och det är så också tränarna har pratat väldigt, väldigt uttryckligen i intervjuer. De som vi har intervjuat, både Roger Hansson och Max Bolin, har snackat om det här och bygga trygghet, alltså positiv förstärkning, alltså jobba med de typerna av grepp i sitt ledarskap. Och då vill man ju gärna att det inte ska bli för stor osäkerhet i en trupp, att folk ska känna, är jag nästa spelare som kan ryka här och så vidare. Så att jag tror att man, bör man få hyggliga resultat, så tror jag faktiskt inte att det kommer hända supermycket i den här truppen.
Då ska jag kliva in med några ord här också. Tillbaka till Thomas Grégoire. Grégoire på väg ut. Ja, alltså petad helt senast, Linus.
Ja, jag har ju spelat på sex backar, vad jag kan komma ihåg under hela säsongen i alla fall. Förutom då, han kom helt snett in i säsongen, för säsongen alltså, för han var ju skadad. Och sen när han kom tillbaka från den skadan så kändes det stressat och inte tillräckligt bra från början. Då tänkte man att han skulle växa in i det. Sen har han inte fått spela powerplay särskilt mycket. Han har...
Och när han har gjort det så har han spelat på en plats som egentligen inte är hans. För när du pratade med honom så pratade han om just det. Och jag får känslan om att han menar att han ska stå point då. För när han har spelat i powerplay har han mest varit ute på vänsterkanten i en typ Daniel Saar-position nästan.
Ja, och jag vill minnas att de här sista försäsongsmatcherna att han var point och sen blev bort.
Jag vill också känna igen det där.
Jag har den minnesbilden. Men tillbaka till petningen så är det ju ett jättetydligt statement från tränarna. Alltså det kan ju inte bli tydligare. Du har Gregoire som varit på sex backar. Han blev inte ens sjua. Han blev alltså bortplockad helt från truppen. Du har Samuel Jonsson som dessutom var sjuk från den här Malmö-matchen. Och så tar du ändå in alltså Ludvig Claesson då som går före Gregoire in som sjua. Jag menar inte att det handlar om just om Ludvig Claesson. Jag menar att det var så tydligt att Gregoire ska inte vara med i truppen. Alltså det beslutet är fattat. Och när jag har sett träningarna nu både vad blir det? Tisdag och onsdag den här veckan så har han ju tränat också på en plats där det känns som han varit helt utanför som alternerande back. Det kom vi in på i träningsrapporten, men han har ju varit ensam utan backpartner och alternerat med de andra.
Och det ska läggas in i det här protokollet att han har rätt bra siffror ändå. I alla fall plus minus. Men han har gjort en del poäng också om man ser bland backarna. Så att det talar ju också så mycket för att han är på väg bort. Annars är det ju jättekonstiga signaler som sänds nu.
Han var ju inte, defensivt gjorde han väl en av sina svagaste matcher mot Oskarshamn när Rögle förlorade den med 4-1 blev det väl. Och sen var han ju åsidosatt i omgången efter. Så det känns, oavsett statistik, han har bäst plus minus statistik i hela laget. Det är plus 5. Han har ändå gjort, tar jag fritt om minnet, tror jag 12 poäng. Det är väl bara Michael Kaplan bland backarna som är bättre. Så att statistiskt så har det ju varit alltså sett till förväntningar. Och att han inte har spelat powerplay så vet jag inte om man kan begära mycket mer ur siffrorna. Där det var skillnad om de hade lätt det första PP:et och fått starta varje powerplay och haft den rollen, och det har han ju inte haft. Men man har väl helt enkelt haft beslut att han är för stor risk att ha i defensiven och därför plockat bort honom. Om det inte handlar om något annat, att han har tjurat igen för att han inte har fått powerplay-tiden han har velat ta.
Och det vet inte vi, men det är uppenbart att han inte, och ska inte heller såklart, vara nöjd med den situationen han är i. Det framgick ju ändå mellan raderna i den text du skrev med honom.
Ja, det var ju tydligt att han... alltså han säger ju samtidigt att han vill vara i Rögle, han vill stanna, han har tvåårskontrakt. Det säger ju spelare ofta, men det var också tydligt i andra sägningar och citat att han är... upprörd eller förbannad över situationen, tyckte jag. Så att Gregoire med det här då, jag tar för givet att han inte kommer att spela i den här torsdagsmatchen mot Leksand. Hade inte blivit, vill höja lite så här frågetecken, för nu sa Roger Hansson till mig när jag intervjuade honom under onsdagen att alla utespelare ska med upp, för att det var tanken på den här roadtrippen, men höjt lite så här frågetecken ändå i luften, för att undrar om Gregoire om han dels är med och dels om han är en Rögle-spelare när Rögle kommer hem från den här nästan veckolånga roadtrippen de ska ut på nu.
Och från den intervjun med Roger Hansson så kommer jag läsa upp ett citat nu. Roger Hansson är en hyvens man. Men det här citatet, jag undrar hur många han lyckas lura med det. Inte så många, tror jag. Och det där låter ju elakt att säga så, men när du pratar om det här med att alla ska med på resan, så säger Roger Hansson, han är en back i laget som för tillfället inte spelar på grund av en konkurrenssituation. Okej. Men sen kommer det som för mig blir smått absurt faktiskt. Jag tar sånt stort ord. Det är ingenting som är mer annorlunda än att Felix Nilsson inte spelar och är med som 13:e forward då. Det är ingenting som är mer annorlunda än att Felix Nilsson inte spelar. Alltså, Felix Nilsson är forward, Grégoire är back. Grégoire är värvad som spetsvärvning. Han är 25 år, var Finlands bästa back poängmässigt förra säsongen, va? I finska ligan menar jag.
Ja.
Ja. Felix Nilsson är 18 år, har kommit upp, har ju inte spelat alla matcher. Han har gjort det bra utifrån det som han har gjort. Men att jämföra med Felix Nilsson i det här sammanhanget, alltså det är ju som att prata om att, nej men, ska vi åka till Mercurius eller Pluto nästa vecka? Nej men är du med? Det blir för mig blir det helt så här, man kan inte ta, han tog den och han kan ta den, men det går inte att jämföra äpplen och päron på det sättet och sen hävda att det är ingenting som är mer annorlunda. Det är skit annorlunda! Det är skit annorlunda!
Mm. Ja, det är klart det. Sen är det så, vissa sägningar kommer från ansvariga i lägen där de känner att de måste säga vissa grejer, för att det var ju samma när jag intervjuade Hampus Sjöström efter Malmö-matchen och frågade om detta, och jag frågade honom rakt ut, är Grégoire på väg bort nu? Nej, han är inte på väg bort, han, och så kom han med någon harang att han då...
Jo, men det är min poäng är också att om man nu måste föra ut ett ödmjukt budskap som ändå kan ha någon typ av substans, då får man väl kanske snarare säga då att ja, nej, men det är ingenting annorlunda än att, och det är fortfarande lite för långt ifrån, än att Brandon Davidson var utanför laget, eller att, vem är det mer som har varit peta, något större namn. Alltså det går inte att jämföra med Felix Nilsson, det blir jättekonstigt.
Nej, tror jag faktiskt att i ett annat citat som jag inte tog med så fanns det en jämförelse med just Brandon Davidson.
Okay.
Så det kan vara jag som gjort Roger Hansson en otjänst här. Men
jag står jag liksom domderar.
Jag förstår absolut vad du menar, och det hade väl alltså det är klart att Grégoire med de förväntningarna han hade på sig när han kom in inför säsongen, vi har sagt i otaliga avsnitt i den här studion att mycket hänger på honom. Det måste bli bra för att Rögles backsida ska hålla. Det har inte blivit bra i jobbet i egen zon, och att den här typen av spelare, precis som man kan egentligen knyta det lite till Riley Sheen ju, som också var så här, han var väl också utan, var han extra någon gång eller vad det nu var, han kan ha spelat hela vägen men han har varit borta mycket, men den typen av spelare som är, jag menar, kanadensare som är inplockad för att göra stor skillnad med stora förväntningar, när den typen av spelare hamnar helt utanför laget och är friska och hade kunnat spela, då är ju någonstans beslutet taget. Alltså jag kan inte se någon återvändo från det, att man då ska stoppa in honom igen på sexbackar om tre dagar och han ska gå in och leka. Alltså det känns som att man har pekat med hela handen där och valt sin riktning, och nu är jag ju ganska övertygad om att det sonderas terränger för att Grégoire ska flytta vidare.
Ja, och du var ju inne, Linus, på, om vi släpper Grégoire nu då, för nu har vi pratat om honom, men i de frågorna som var på frågorna till oss så kom du in på detta med att det handlar om hur mycket poäng plockar man, hur ser det ut som en månad, kommer Roger Hansson att vara kvar som huvudtränare då? Jag gick tillbaka på Everysport och tittade på hur det såg ut förra säsongen.
Mm.
För där kan man gå in efter omgångar i säsongen för att se och kunna jämföra med, okay, hur var det för Rögle efter 29 omgångar i fjol?
Mm.
Vet du det? Det har du redan gjort kanske?
Nej, det har jag inte gjort. Så det är jag väldigt nyfiken på.
Ja, det var faktiskt så att jag studsade till lite grann och tänkte, nej, nu måste jag vara inne på fel säsong. Men så tittade jag igen och, jo, nej, det är faktiskt så att då var Rögle uppe på en sjätte plats på 43 poäng. Och nu är man alltså, ja, man är 12 på 36 poäng, men betydligt starkare trupp. Det är alltså 7 poäng färre, och i år har man då, den här säsongen har man bara gjort 71 mål. Snart har ju Oskarshamn, jumbon, gått förbi där man har gjort 69 mål. Det är ju det sämst i serien. Men de där siffrorna för mig blir så avslöjande att Rögle med denna otroliga satsning har 7 poäng färre efter 29 matcher än förra säsongen. som ju var knackig. Så man förstår ju någonstans att Rögle sett varningslamporna blinka. Vi behöver göra någonting, vi behöver göra massor kanske för att få ordning på det här så att vi inte hamnar i en kvalfinal. Vi kan ju bara ta som jämförelse förra säsongen. Motsvarande tid, Brynäs låg 12 på Rögläs position. Den är också ganska intressant den siffran. Efter 29 omgångar i fjol hade Brynäs 35 poäng, Rögle har 36. Så nog finns det fog för oro i det grönvita lägret, definitivt.
Vi kan väl vänta med träningsrapporten då och slira in på det spåret då. Kvalspöket, kvaloron. För det är 4 poäng ner till HV71 och Rögle har en bortaturné som väntar där man möter Leksand Modo. Ett Modo som då ligger hyggligt nära dem i tabellen och sen då Timrå på måndag avslutar den turnén. Och att läget kan ju se otroligt mycket sämre ut. Det kan se mycket bättre ut också. Men
det kan det.
3 bortamatcher nu är ju tufft som det är, men med tanke på tabelläget så blir det ju än tuffare. Och det är klart att Rögle-supportrar bör vara väldigt oroliga med tanke på tabelläget. För det ljuger inte om man har sett retoriken från andra klubbar tidigare säsonger. Brynäs, HV, Djurgården. Som egentligen, ett par av de klubbarna var ju i någon slags förnekelsestadium tills då återstod 3-4 omgångar bara och sagt att nej, vi jobbar inte efter parallella spår eller vi ska klara detta och sådär. Och det har ju Daniel Kock, klubbdirektören, också sagt i intervjuer nu att jag frågar honom att rakt ut just det där, jobbar ni efter parallella spår? Han sa ju också att risken finns alltid att hamna i kval, men han svarade nej på den frågan och sa att vi har full då fritt översatt om minnet att full tilltro till gruppen att de ska vända det här eller något liknande. Men bör matcherna rinna på här och Oskarshamn är väl, som det ser ut, för långt efter för att kunna kravla sig förbi. Men Malmö slog Skellefteå under tisdagskvällen här också hemma och skaffade sig en liten lucka. Och skulle HV vakna och komma ur sin svacka, då blir läget än mer skarpa också.
Ja, och HV vann ju mot Växjö.
Mm.
Och jag tror ju att Johan Lindbom kommer att reda ut det. Jag tror inte att HV kommer hamna på kvalplats. Så att sen är det inte säkert att Rögle kommer att hamna där. Det kanske blir Malmö, det kanske blir Örebro som faktiskt inte gått alls så bra som man kunnat förvänta sig.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller. Men alltså det kanske kommer att handla om Rögle eller Malmö på den andra. Jag tror att HV kommer att reda ut det här.
Jag är lite frågan till om Modo inte kan bli en räddningsplanka.
Det är sant, borde glömde jag bort.
Ja, i slutändan. Man har ju sett nykomlingar också sprattla tidigt under säsongen, vilket Modo gjorde i höstas. Så jättebra ut då. Men nu har de varit igenom mörka november och december och sjunkit i tabellen. Matcherna har trillat på och helt plötsligt så ligger man väl 4 från slutet nu då. Klostar med Rögle. Så att, ja. Jag tror däremot, som jag sa, inte att Örebro kommer vara inblandade. Jag tror att de känns lite för grundstarka.
Vad tror du om HV då?
Alltså, jag tycker ju HV, nu slår de ju Växjö som du säger, men jag tycker att de har varit experter på att hitta sätt att förlora matcher innan, tidigare under säsongen. Och sen har de gjort sin förändring. Återstår ju att se om Lindbom då, när han har fått lite tid med det igen, om de kan börja klättra och hitta förändring. Men de har ju på pappret en stark trupp och starkt stöd i Jönköping och allt det där också. Så att det borde ju finnas förutsättningar för dem att klättra. Precis som det finns för Rögle ju. Men jag är lite mer tveksam till HV än vad du är i alla fall.
Mm, vi får se där hur det kommer att utveckla sig. Det kan bli ett race långt framåt februari. Innan vi faktiskt tar i början på mars, innan vi har något svar på den där frågan.
Ja, alltså det är ju det. Det är ju, vad har de? Rögle har spelat, har 36 poäng. De har alltså 4 poäng upp till Örebro på den här play-in-platsen. Det är ju ett sånt läge nu där det står och väger. Det kan gå väldigt snabbt åt. Det kan gå väldigt, väldigt snabbt åt båda hållen. Och har man väl hamnat där under kvalsträcket en gång, då är det då är det en helt annan mental belastning också på spelarna, för att den risken blir ju mer reell när man ligger där också.
Noterar du själv att du sa att man har 4 poäng upp till play-in? Kanske var det någon av er som lyssnade där ute.
Ja, just det, åttondelsfinal.
Ja, nej, det var inte så jag tänkte. Play-in, åttondelsfinal, det är samma sak.
Ja, vi har fått kritik tidigare år för att vi har sagt play-in. Det hette ju det första året, sen har det satt sig någonstans.
Okej, åttondelsfinal. Men det var inte det jag tänkte på, utan jag tror att det kanske finns en och annan där ute som tänkte som jag. Ja, men vänta nu. Nu pratar Linus om åttondelsfinal. Det här ska ju vara topplag för SM-guld. Då ska vi väl snacka om några poäng det upp till topp 6. Nu är ju verkligheten som den är. Men till topp 6 är det 10 poäng. Det är ju, säger så mycket mer. Alltså att börja prata om åttondelsfinal, då har ju ribban sänkts ganska betänkligt. Det var ju verkligen inte vad Rögle skulle behöva fundera på eller slåss om innan säsongen.
Nej, men det är klart, alltså det här är ett jättefiasko. Alltså det är ju, men också med läget Rögle i nu. Det kan se annorlunda ut om en månad, om man nu har börjat få ordning på grejerna och tagit lite segrar och klättrat, att man kan börja titta på andra typer av streck. Men i det här läget Rögle är i, så har det ju någonstans utvecklats till en säsong där det i första hand handlar om överlevnad och ta sig bort från skiten där nere och få lite andrum. Alltså börja tänka att det här laget, alltså de har spelat 29 matcher, att det här laget ska bara blicka mot topp 6 nu, känns ju nästan, alltså det känns ju lite larvigt. De är ju inte där. De mår inte som ett topp 6-lag, de spelar inte som ett topp 6-lag. De är 10 poäng bakom det där strecket, så att det där känns ju väldigt långt borta.
Jo, så är det förstås. Men ändå intressant att, tycker jag, att ha de här siffrorna att inte leka med, men att förhålla sig till. Det var det ordet jag letade efter. Jag vet att du står med en träningsrapport och vi ska ju få in Linus Sjödin, som du har snackat med också, med en intervju.
Får jag ta en spaning först?
Det får du.
Träningsrapporten, den kan komma sist. Strunt i den.
Visst, ni får vänta med träningsrapporten till sist.
Ja, kanske. Du nämnde ju innan med antal gjorda mål, eller hur?
Det gjorde jag. 71 stycken.
Nu finns det ju lite diffar. Det är något lag som har spelat någon mer match och sådär, men jag har ju också tänkt och reagerat på det några gånger. Det här att Rögle helt enkelt gör för få mål, och att de, min känsla av att när man sitter på läktaren och tänker så här, men de träffar ju inte mål heller. Alltså det är bra lägen, skjuter utanför. Ja, men du vet, den känslan. Så jag försökte kolla upp det där, hur det egentligen ligger till, och gissa vad jag hittar. Intressant statistik.
Ja, jag är inte chockad.
Det gillar du igen, min sanslösning.
Ja. Mata på nu.
Jag ska börja med en siffra som ligger till grund lite för att det här är intressant, tycker jag då. Och jag är ju nörd på detta, så att ni får ha lite tålamod här, så tycker ni förhoppningsvis också att det är intressant, alla som lyssnar. Men om man tittar på skott i skottsektorn, det är där alla lag vill ta sig in till den här farliga ytan och ta avslut därifrån. Det är ju...
Är det berömda slottet vi pratar om?
Ja, precis. Skottsektorn, slottet, den farliga ytan där framför. Och där har Rögle skjutit tredje flest lag skott ifrån av alla lag i SHL. Det är bara Skellefteå och Timrå som har skjutit fler skott ifrån skottsektorn. Rögle har skjutit 574 stycken, säger inte så mycket. Kanske, men Skellefteå leder på 633, och sista lag i den statistiken som har spelat 29 matcher också är Oskarshamn 429, så det diffar ju ändå rätt mycket. Örebro är sist, men de har en match mindre spelad.
Vad sa du? 574?
Ja, skott från skottsektorn på 29 matcher.
574 delat på 29, det är alltså 19,8, 20 skott per match då?
I snitt, det är mycket.
Det är mycket, ja.
Men tittar man då går vi vidare till nästa siffra, skotteffektivitet, alltså hur många, och detta är då skott på mål, hur effektiva är Rögle, och de är ju då 11 i den statistiken, de är inte särskilt effektiva, 9,54% i effektivitet. Ledande lag Färjestad 12,3 i effektivitet, och sista lag Skellefteå 8,77. Så Rögle är inte särskilt effektiva på de skotten de faktiskt skjuter på mål, procentuellt.
Eftersom det fanns en I början i en av de här frågorna så skrev, eller så svarade det här att nu verkar man gå för Rifalk. Ställer en fråga här. Kan det vara så att de andra lagen har bättre målvakter än Rögle, vilket gör att Rögle har svårare att vara effektiva än andra lag?
Du ska få höra nästa siffra så att se om du har samma slutsats.
Jag har ingen slutsats, jag var en öppen fråga.
Ja, men jag ska bara dra de två sista också, för det här jag tycker det börjar bli riktigt intressant. Tittar man då i nästa kolumn, och där är skott utanför och skott som har blockerat, alltså kolumnen heter missade skott. Alltså skottlägen Rögle har haft som har missat mål eller som har blockerat. Där är Rögle tvåa i statistiken. Alltså det är näst flest av alla som de har missat eller som har blockerats av en back på vägen eller sådär. 734 stycken, det är bara Skellefteå som har fler. Så att det säger också, när man tar sig in till de här ytorna, när man tar sig till lägen, när man tar sig till skottlägen, så är man inte särskilt skarpa ens på att få fram pucken och träffa mål. Och den sista kolumnen är då den rena, hur många skott utanför har Rögle alltså skjutit när man har dratt iväg en puck och sen har de inte ens lyckats träffa mål för att göra mål. Och där har man också tvåa bakom Skellefteå. 382 skott på 29 matcher. Så att för mig blev det intressant det här att Rögle gör så få mål, men det är också väldigt tydligt att de kanske tar sig till den här farliga ytan i skottsektorn, men de har ju varit otroligt oskarpa när de heller fått lägena på ens få pucken på kassen.
Verkligen. Kan du ta siffran en gång till, hur många skott de hade missat?
Alltså du tänker på den här missade plus blockerat?
Ja, precis. Det var någonting på 380 eller vad du sa.
Ja, det är skott utanför bara.
Skott utanför, ta den siffran.
382.
382, då är det 192 skott kvar från den sektorn när man plockar bort skott utanför.
Mm.
Och sen den andra kolumnen, ska den läggas in där också? Missade skott med blockeringar. Ja, det ingår väl skott utanför också, eller?
Ja, alltså skott utanför plus blockeras är 734 totalt och sen då skott utanför 382.
Ja, okej. Okay. Det blir för många siffror.
Med, ja, men jag är ledsen. Summa summarum är ju det här. Alltså det här är lite så här svårtytt när man bara fått siffrorna kastade upp i ansiktet. Men för mig blir det också en av förklaringarna, nog en ganska stor sån, till att Rögle har haft så svårt att göra mål.
Ja.
Och det är säkert kopplat till självförtroende. Till viss del också, men du har ju också med ren kvalitet och skärpa att göra.
Och det är ganska förvånande sett till vilka spelare som truppen innehåller och har innehållit. Det där måste jäcka även nuvarande tränarkonstellation, även så under Cam Abbotts ledning.
Ja, men du kan också bryta ner det så här skott som har blockerats. Okej, vad kan det handla om? Kan det handla om rörelse i anfallszon? Att man inte är tillräckligt bra på att ta sig runt sin back eller på att hitta en öppnande passning som sätter en medspelare i ett öppet läge där han kan få skottet förbi backen. Rögles försvarare står på blålinjen, kanske också har svårt att få igenom skotten därifrån. Den fastnar ofta på vägen fram kanske. Handlar det också om rörlighet i hela laget i offensivzon? Du kan ju analysera detta väldigt mycket, men när man tittar just på offensiven och gjorda mål så tyckte jag att det var spännande att se de här siffrorna.
Jo, måste inte det falla en hel del på individens ansvar här att faktiskt ha hjärnan med sig ännu mer och tänka, okej, är det här rätt läge att ta ett skott i? Eller måste jag göra någon vrickning här? Måste jag flytta med någon decimeter? Eller måste jag lägga pucken på något annat sätt för att inte skjuta i block? Alltså det känns, när du pratar så här, så känns det som att man måste börja tänka till med det. Det är klart att de tänker där ute. Kanske tänker de för mycket, men det är...
Antagligen.
Antagligen. Ja, men, för man kan ju inte... Om det är så mycket skott i block och så mycket skott utanför, då är det ju ett grundläggande problem.
Ja. Ska vi gå...
På På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och på träningsrapporten, är du redo
ja,
för det?
Ja, det är jag. Låt höra, för jag har förstått att det är lite nya kedjor.
Ja, precis. Rögle ändrar ju en del inför, inför derbyt. Vi kan börja med de frånvarande spelarna. Det är ju då Allen Lesund som känns out för säsongen. Om man får vara fräck nog och dra den slutsatsen just så här tidigt. Men han, det visar sig inga tendenser för att han är på gång tillbaka. Oskar Pettersson spelar ju JVM som bekant. De är ju i den här stunden framme i semifinal. Och sen då finns ett litet frågetecken också för Peter Kvartja som fick ett skott på foten. Enligt Roger Hansson då så fick han en blödning i foten och hade svårt att få ner den i skridskon under onsdagsträningen. Han skadade sig i tisdags. Men han hänger med upp norrut och Roger Hansson trodde inte att det skulle vara något problem. Men Rögle har säkrat upp med J20-målvakten Fabian Arvidsson som också hänger med på resan. Och J20 ska ju spela i Stockholm tror jag under helgen, så att han lär väl åka dit om Kvartja ger tummen upp för spel.
Ja, och backpar och kedjor
kommer här. Bixel, eller vad var det man sa?
Bixel, va?
Ja, tack. Bixel tillsammans med Ekestol Jonsson, Engström, Kapla, Davidsson, Viljanen och Claesson Jonsson. Och sen då Grégoire som alternerande.
Ja, Grégoire nia. Mm. Japp, det har vi gått igenom.
Ja, det är väl de tre startande backparen skulle jag tro som jag läste upp först. Och sen då Claesson eller Jonsson som sjua och Grégoire utanför.
Mm. Går vi vidare till kedjor?
Sandin, Arbols, Everberg, Sarri, Fors, Tambellini, Zeta, Ferguson och Bengtsson och Sundsvik, Sjödin, Bolby och Felix Nilsson som alternerade. Så att inga förändringar jämfört med derbylaget om jag kommer ihåg rätt.
Ja, där har ni alltså förmodat laget. Kan ju ske saker och ting. De ska alltså upp till Leksand först på bortaturnén. Leksand som ju blev sista matchen för bröderna Abbott. När de spelade hemma, fick stryk, Rögle, hemma mot Leksand. Sen var det finito för bröderna Abbott.
Mm.
Man förlorade också första mötet uppe i Tegera Arena tidigt på säsongen. Ganska klar förlust, vill jag minnas.
Ja, och känslan är ju att förutom den här åttondelsfinalen förra säsongen så har Rögle haft svårt uppe i Tegera senaste åren. Det är i alla fall de minnesbilderna som dyker upp i mitt huvud.
De förlorade båda grundseriematcherna där uppe.
De gjorde det?
Ja, jag tror det var så. Och dessutom ska man ha klart för sig, vi ska inte prata så mycket Leksand, men Leksand är formstarkast. Man har 5 raka segrar. Man har en spelare som är riktigt, riktigt het nu. Nu kommer jag kanske svära i någon grönvit kyrka här, men jag tycker att det är roligt att Lukas Elvenäs går bra. Det är en härlig ung man att prata med och ja, han hade kanske kunnat gjort samma succé i Rögle om han hade fått chansen, men den historien ska vi inte ta nu. Lukas Elvenäs går väldigt bra, är 2 i totala poängligan. Han spelar också med Peter Selarik i en kedja som också är med väl i poängligan. Sen har de då Jon Knuts numera som center, tidigare var det Lukas Weidemo. Så Lukas Elvenäs var het när Leksand vann mot Rögle här i Ängelholm i december.
Ja, han har gått otroligt bra. Det blir ju väldigt intressant att se faktiskt efter den här förlängningssegern mot Malmö. Det totala magplasket först då mot Oskarshamn och sen förlängningssegern mot Malmö. Dels vad den här extra poängen kan ha gjort med laget. Men sen börjar ju faktiskt också nya tränarkonstellationen som har pratat väldigt mycket om tålamod och tid. Är ju någonting, när man ser det från ett utifrån perspektiv som Rögle absolut inte har, nu, har just nu. De måste ha poäng, men de har ju pratat väldigt mycket om tid och tålamod. Att de behöver det för att sätta detta i laget. Att det kommer att komma resultat om de inte avbryter utan fortsätter med pågående process, som det så fint heter. Men det som blir spännande att se är ju om du har tre nyckelmatcher på rad där väl Rögle behöver plocka, jag vet inte hur många poäng de ska ta för att vara nöjda, men de kan inte åka runt och förlora på den här roadtrippen i alla fall för att det ska bli någon lugn eller någon förändring, utan de behöver poäng och de behöver det nu, och nu har den här tränarkonstellationen fått just lite tid så att saker och ting borde ju faktiskt börja sätta sig.
Fyra matcher har de haft. Seger borta mot Växjö först, förlust borta mot Växjö sen, förlust mot Oskarshamn hemma, seger mot Malmö hemma. Två segrar, två förluster, va? Om jag tar det rappt ur minnet här.
Precis, och det är därför den här, om man tittar på hela den här korta resan sen Abbotsford fanns, så var det ju, det kändes som att Rögle var på väg mot någonting efter de här två Växjö-matcherna, att det, även om de förlorar match två, så känner man ändå när man satt och såg den matchen att men det ser stabilare ut, någonting verkar ha hänt. Och sen så kom ju de här elddopen då mot bottenkonkurrenterna Oskarshamn. Man lyckas ta 2 av 6 möjliga poäng inför 2 utsålda arenor på hemmais, vilket ju inte
är godkänt.
Nej, icke godkänt. Och där dessutom tycker jag det var ju ingen superstämning direkt, om man säger så, mot Oskarshamn, men mot Malmö så kändes det som att det var något sånt kollektivt beslut från både ståplats och sittplatspubliken i arenan att okej, nu är läget skarpt, nu får vi steppa upp här också. Jag tyckte det var riktigt bra tryck, så alla förutsättningar fanns ju någonstans för att ta tillvara på det och ta en 3-1-matchen, och lyckas man inte med, så att testen fortsätter.
Testen fortsätter, och det kanske är så, det är ju förstås så att en jättesvår bortamatch mot Leksand i det läget Leksand befinner sig, men skulle Rögle vinna där, då kanske man kan surfa vidare på den vågen mot Modo, och Modo kommer att vara en av flera nyckelmatcher därefter. Men skulle det bli stryk mot Leksand och sen då spela mot Modo och veta att det här är en match vi inte får förlora nu när vi poddar nästa vecka, Linus. Det ska bli intressant att se vad de här matcherna har fört med sig för spel och inte minst för resultat.
Ja, och nu är det Rögles läge där det kommer att vara skarpt läget tills man har tagit sig bort från den omedelbara faran som man befinner sig i där nere. Och det innebär ju att varje vecka fram till dess kommer att handla om sådana här matcher där man där pressen ligger på laget och även då den nya staben och faktiskt leverera. Och det handlar inte bara om tränare, det handlar ju om spelare på individnivå där man har flera etablerade stjärnnamn som inte har kommit igång med sin produktion alls, som också behöver steppa upp.
Och när du säger det så ska vi väl ändå lägga in att Adam Tambellini har gjort mål, och de har gjort 2 mål i powerplay. För det var ju en fråga där också, kommer Janne Larssons inträde att betyda att de får ordning på powerplay? Nu fick man ju det i alla fall tillfälligt, även utan att Janne Larsson var på plats.
Ja, alltså Tambellini gjorde mål mot Malmö, absolut. Han har gjort 7 mål på 29 matcher. 19 poäng på 29 matcher. Och det är väl inget skräckfacit, men det är ju, det speglar ju heller inte hans prestationer, tycker jag. Jag tycker att han har såg bättre ut mot Malmö, men innan dess så tycker jag att han har sett väldigt frånvarande ut. Faktiskt i sitt sätt att vara på isen. Men tittar man då där bakom, alltså interna skytteläggen, Anton Bengtsson 6 mål på 29 då, Ryfors 4 mål på 29, sen Everberg och Sahar har båda spelat 21 matcher och gjort 3 respektive 2 mål. Det är klart att vi pratar svagt målskytte, du behöver inte leta superlänge heller förutom de här skotten i skottsektorn och utanför, så för att hitta tydliga anledningar till varför inte Rögle gör mer mål.
Nej, och det kan man förvänta sig att det ska vara mer från de här. Efter tränarbytet så gjorde ju Dennis Everberg mål i första matchen mot Växjö. Och det var ju en smakstart för honom i omstarten, om man nu ska säga så. Eller nystarten utan bröderna Abbott som i klubben. Men sen har han ju gått boom, tror jag, helt Everberg på poäng de följande tre matcherna.
Ja, det finns ju, alltså man kan väl ändå se sig lite, det finns ett par exempel i alla fall. Sen om huruvida det har att göra med att Abbott har lämnat eller inte, ingen aning, och det går ju aldrig att fastställa. Men du har ju vissa spelare som har fått ett lyft. Då kan man ju prata om hela den här kedjan som Linus Hodin ju leder med honom, Sundsvik och Bolby. Framförallt Linus Hodin som har gjort ett par mål och faktiskt sett ut som en helt annan spelare. Jag trodde liksom inte att han hade den typen av spel i sig, för att det sett så annorlunda ut under så lång tid. Så att jag tycker faktiskt att han är till och med bättre än det han var under det här slutspelet, tror jag, när Rögle mötte Färjestad i semi, där man kände att nu händer det grejer med honom på riktigt. Så jag tycker att han nästan är bättre än vad han var då. Men sen så har du den andra kategorin spelaren. Om du tittar på Arbols match för till exempel, efter Abbots har försvunnit, så har han sett ut och spela på någon eller till och med ett par nivåer under än vad han gjorde innan. Om det är bara att han har liksom haft en lång formtopp är väl spetsigt att säga kanske, men han har ju varit drivande i Rögle under stora delar av säsongen. Om det bara är en dipp han har som inte har något med det att göra, ingen aning. Men det går ändå att se lite mönster på vissa spelare som har höjt sig och vissa som har gått lite åt andra hållet.
Ska vi inte lyssna på Linus Sjödin nu, som då är en av de spelarna som har lyft, så höra vad han har att säga. Det har gått väldigt lång tid av det här avsnittet av Röglepodden innan vi plockade in den intervjun som vi har plockat in tidigare. Men den ska ni få höra, och det är väl läge nu ändå.
Ja, men det kan vi väl göra. Och jag börjar fråga om den här roadtrippen. Rögle, alltså Leksand, Modo och Timrå. Och egentligen kolla av hur han ser på det som väntar.
Nej, men det ska bli kul. Få komma iväg lite med grabbarna. Man brukar oftast komma ihop bra som, eller bättre som grupp på såna här roadtrips. Det ska bli några roliga matcher att spela.
Vad har förändrats för dig individuellt de senaste veckorna, tycker du?
Nej, men framförallt spelet i hela banan, skulle jag säga. Tycker jag tar mer initiativ med pucken och ytan. Och sen framförallt så tycker jag alltså vår kedja kompletterar varandra väldigt bra. Vi täcker upp för varandra. Och vi vet vad vi får ut från varandra varje match. Så nej, det känns väldigt bra.
Hur har det här tränarskiftet påverkat dig då?
Ja, positivt tycker jag. Sen man ska inte ta, alltså Cam och Chris har betytt jättemycket för mig i min utveckling. Det är de som tog upp mig från första början. Men ja, jag känner själv att det har gett en positiv effekt för egen del. Roger kom ganska tidigt och sa till mig att det är okej att göra misstag. Gå ut och köra ditt spel. Vi tror på det. Och det betyder mycket för mig genom att höra de orden.
Och det gör att du kan göra vad då på isen då?
Nej, men att man vågar utmana mer. Hålla i pucken kanske den här extra sekunden. Och jag vill vara en kreativ spelare liksom, som tar initiativ med pucken och ytan. Och det tycker jag gör just nu. Och sen vill jag bara bygga vidare på det.
Sen har du fått en plats i powerplay nu också. Hur ser du på det förtroendet?
Väldigt kul. Bygger mig bara mer, känner jag. Och jag hoppas att jag kan fortsätta ta de här kliven. Och med förtroende så brukar man utvecklas mer. Och ja, det känns väldigt kul.
Och sen har Janne Larsson klivit in i tränarstaben igen. Vad tänker du kring det?
Bara positivt. Jag har haft han nu några år här. Och tycker om han som person och som tränare. Har många kloka grejer och jag tror han kan hjälpa oss att lyfta vårt spel och i tabellen.
Vad behövs så som du ser det då för att ni ska få till det där lyftet? Det blir ju en seger mot Malmö här senast i förlängning, men för att klättra behöver ni ju tre år. Vad saknas?
Nej, med kontinuitet. Alltså jag tycker vi stundtals spelar vi riktigt bra och sen stundtals kan vi spela ganska så dåligt. Det gäller att hitta en jämn nivå, tror jag. Och sen framförallt så ofta så förlorar vi på grund av små misstag som kostar oss. Och det måste vi också städa bort. Så jag tror framförallt det och hitta en jämn nivå i spelet.
Jaha, där har ni hört Linus Sjödin. Jag hörde den här intervjun innan så jag vet vad han säger. Och någonting som jag studsade till på, inte något slags stort ljushopp här men ändå lyfte lite på fötterna, det var ju att han pratade om att bland det första Roger Hansson sa till honom att det är okej att göra misstag. Och då, det kanske är att dra det för långt, för jag vet ju inte hur snacket har gått bakom kulisserna, men jag får ju känslan av att han är en av spelarna som har spelat med någon slags tvångströja under Cam Abbott. Och det är inte första spelaren jag hör säga det här heller, så man undrar ju om spelarna har upplevt det så tidigare under Abbotts ledarskap att de inte fick göra misstag, eftersom det här kommer fram i ljuset nu i intervjuer. Det är någonting som jag börjar fundera på.
Ja, det är klart man börjar fundera på det. Samtidigt så har man ju vetat att ledarskapet har varit, det har pekat väldigt mycket med hela handen under hösten. Och då har ju säkert misstag blivit mer, alltså upplyfta i ljuset kanske än vad det blir nu på videogenomgångar och sånt där. Och sen kanske det är så att Linus Sjödin har haft en uttalad arbetsuppgift tidigare under Abbott utan att veta, men om jag får spåna fritt här, att han ska spela 0-0 i sin match kanske, just inte göra misstag, se till att riskminimera för att kunna skaffa offensiva teckningar och skicka in de offensiva spelarna. Det kan ha varit hans uppgift och nu kan han ha fått andra typer av direktiv från Hansson och company att nej, men din kedja ska också leverera offensivt. Ni har mer offensiv frihet och så vidare. Så det är lite svårt att säga utan att veta exakt vad som har sagts. Men det som jag får återknyta till det jag sa innan, vissa spelare reagerar på detta positivt och andra kanske åt andra hållet. Men att Linus Sjödin är en av dem som har reagerat väldigt positivt, det säger han själv, och det har man, alla som har sett han spela de senaste tiden kan ju säga detsamma.
Och Bowlby gjorde sitt första mål.
Ja, VM försvarar, men visst var det hans mål.
Ja. Linus, innan vi avslutar med några lyssnarfrågor, ge oss det senaste vad gäller damerna.
Precis, Rögles damer har ju nu efter ett ganska långt uppehåll en omstart och de spelar nu i damhockeyallsvenskan som börjar den 5 januari, alltså på fredag. Rögle spelar bortamatch i Uppsala då, och sen så går det ju till så här att skulle Rögle hamna bland dem, detta är alltså en fortsättningsserie då som Rögle tog sig dit, skulle de sluta bland de fyra första lagen i den serien, så går de vidare till ett playoff och sen avgörs det då i tre steg. Där i sista steget väntar motstånd från SDHL då för att kvala sig upp. Så att det här blir ju någonstans en kraftig nivåhöjning för Rögle under sin första säsong, för att se lite grann vart man står mot de andra lagen som kanske har ambitioner att ta sig upp i SDHL på sikt. Och det finns läsning på hd.se på den artikeln med tränare Julius Bergqvist inför den här omstarten. Och även ett reportage om Arven Nylander som är lagets poängdrottning under grundserien. Hon är en talang från som kommer från Slovenien. Så att, in och läs om ni inte har gjort det.
Precis så, in och läs. Nu,
har du läst? Du har varit helt bortkopplad under din semester.
Jag har börjat plocka tillbaka en hel del här. Men det är ju inte så att jag är helt frånvarande heller. Att okej, nu är jag ledig. Jag tänker inte gå in på hd.se. Det funkar inte riktigt så när man... När jag jobbar här. Jag är ju också lite intresserad av vad som händer.
Jag hoppas inte
även på privat plan.
Jag hoppas inte på att läsa och lyssna. Funkar så i alla fall. Jag hoppas att de går in på hd.se.
Ja. Jag funkar inte så alltså.
Nej, jag, precis.
Nej.
Det är jag glad över.
Ja. Du, vet du vad Linus? Vi måste göra en efterlysning här. Den får inte glömmas bort. Det här kanske veckans viktigaste budskap. Vi vill ha en omröstning av er på X.
Just det, det här är bra att du sa det. Det här hade jag glömt bort.
Ja.
Nu är inte Daniel här, så nu kan vi göra detta.
Ja, och det är ingen kupp, utan det är bara frankt så att vi måste ändå ta det här.
Ja, ja.
För vi kan inte ha en som leker chef när vi är tre stycken och bestämmer saker.
Nej, Daniel vill ju ha tillbaka det här nummersegmentet som han körde den förra säsongen. Och jag är... kan vara ärlig och säga att man är nervös inför detta helt enkelt.
Jag kan dra det ett steg till. Jag är kraftigt emot det.
Så att då tänkte vi, ska Daniel få bestämma? Nej, är man inte med i podden så får man inte... Då kan man inte bestämma.
Nej, och vi är ju lite mer ödmjuka, så vi säger så här att vi är ju två här som är mycket tveksamma till det där segmentet. Vi skulle ju kunna sätta ner fötterna och säga att det blir ingenting.
Men vi är inte sådana, utan vi tycker att faktiskt att de som lyssnar på oss varje vecka troget ska få bestämma. Så att vi kör en omröstning på X då, där vi helt enkelt ställer frågan om ska nummersegmentet i podden tillbaka eller inte. Så får ni bestämma det.
Och vart ska de svara på det då?
På X.
Det är bra. På X, annars går det ju att mejla till dig, tänker jag.
Nej, alltså för att det här resultatet inte ska gå att diskutera i efterhand så ska det vara högst offentligt.
Ja. Jag är bara rädd för en sak i det här, Linus. Och det är att nu sitter folk där ute och lyssnar och tycker att det kanske är jätteroligt när vi gör bleka figurer här när vi inte kan självklara nummer. Så att även om man inte är intresserad av att höra det här nummer... Jag tror faktiskt inte folk är så intresserade av nummersegmentet. Så kan det ändå bli att de röstar för det för att vi ska stå här med dumstrut och långnäsa och vara två Pinocchios.
Ja, men jag tar gärna den rollen om detta är vad lyssnarna vill. Okay. Då kan jag stå här med dumstrut. Det är helt okej.
Okay. Ja, men ni får bestämma helt enkelt. Några frågor till innan vi rundar av veckans avsnitt. Och nu pekar Linus med nästan hela handen här.
Jag har en till dig först som har kommit via mail.
Till mig?
Ja, den är riktig till dig. I den här, mejlan skriver, i den här hypotetiska världen ni pratade om i veckans avsnitt, alltså förra veckan står gissa, där Hjelm blir sportchef, hur lång tid tar det innan han landar Altonens underskrift nu när Altonen är klubblös? Jag vet inte om Altonen fortfarande är klubblös, men vi utgår från förra veckans läge.
Jag skulle ju kunna skräddarsy en powerplay-roll åt honom. Ge honom pucken, gör vad du vill. Men det skulle kanske ta en vecka eller två.
Med samtalet, hade du ringt efter någon?
Ja, samtalet. Ja, det varit kanske det första samtalet.
0,2 sekunder.
Jag hade ju inte berättat för någon, för då hade folk tyckt att men det är inte seriöst, han är för gammal. Men där bakom, ingen vet så här, så hade jag ringt till Johan Matti. Självklart.
Och det här var då MVH glidtacklaren från Lingvallen. Och det vet jag vem det är. Det kan bara vara en person. Gammal fotbollslagkamrat som inledde med att välkomna mig till en ny klubb med att sätta fem dobbar i knät på mig på en lerig plan ute vid Lingvallen.
Och märkena är kvar än?
Ja, nästan på. Vi tog i hand efter, det var tydligen någon slags tradition. Jag uppskattar det också.
Mm. Håkan Zetterstrand skriver, tycker fortfarande att backlinjen ser svag ut med tanke på dragspel och bortplockning av motståndare framför egen kasse. Behövs verkligen ingen förändring? Vi har ju pratat om att det är kanske en del förändringar på gång, fast vi vet ju inte riktigt än.
Nej, men det är alltså, försvarsspelet i stort är ju fortfarande i behov av stor förändring. Det kan man konstatera. Och Rögle pratar ju själva om att de har tycker liksom att spelet i egen zon har blivit bättre, att de är bättre på att boxa ut om jag minns rätt, motståndare och sådär, och att de blir hårt straffade för individuella misstag i vissa matcher. Men de misstagen är så pass grova så att det är ju inte jättekonstigt att de blir hårt straffade för dem. Vi såg det i framförallt i den här Oskarshamnsmatchen, så att det är väl både försvarsspelet stort men också de här stora misstagen som de behöver sätta bort.
Hej! Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Massor. Vilka utom Grégoire och Claesson är på väg bort? Det har vi pratat om. Lej och alltså Lukas Ekeståhl Jonsson och Tambellinis nonchalanta inställning? Frågetecken. Du har varit inne på Tambellini att det sett lite bättre ut mot slutet, men att han har varit frånvarande tidigare. Och det snackas ju om att han ska till Schweiz nästa år.
Ja, det får vi anta att det är skrivet i sten. Mm. Och Ekeståhl Jonsson har ju haft också tyngre matcher på slutet. Där han har stått för en del av de här misstagen jag pratade om precis.
Han fortsätter där, Oskar Aspelin var det för övrigt och är för övrigt. Tangnes, eller kanske det finns en plan C, det där har vi skrivit om, så det är bara in på hd.se och läsa. Det
finns en intervju med Tangnes där som är, har några dagar på, eller till och med någon vecka på nacken, men in och läs.
Mm, Hansson kan ju inte vara kvar, snarare Max Bolin väl, frågetecken. Nu har vi pratat om det, att vi tror att nu är konstellationen, om inte skriven i sten, för att prata om dina stenar och skriften i den, så i alla fall ganska firm just nu, kan
ja,
man säga.
Ja, bara för att konstatera det igen. Jag tänker att hade Rögle haft planer på att ta in en huvudtränare nu, här och nu på kort sikt, så hade man gjort det och inte tagit in Jenny Larsson.
Mm. Vill också veta av RBK var hunden är begravd, med tre utropstecken. Ja, vi var inne på det där i förra veckans avsnitt, och har du inte hört det, vad jag tyckte och tänkte, eller trodde framförallt och sa då, så får du gå in och lyssna på det. Men jag tror att det kommer bli svårt att i närtid få veta vad det egentligen handlar om. Om det handlar om någonting mer än att spelartruppen var delad i läger och att Abbott hade tappat spelartruppen och att värvningarna kanske inte har gått, eller ja, inte gått så bra.
Nej, och det går ju fortsatt massor av rykten, uppgifter som florerar, och dessa gör vi vårt allra bästa i att kolla och se om det är rykten eller om det stämmer, och sen så gör vi vår journalistiska bedömning i slutändan.
Rasmus Magnusson har ställt en fråga och det har du svarat på, Linus, men vi tar den ändå för att vi vill visa att vi har inte missat dig här. Har ni hört något om olika läger i spelartruppen? Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Spelarna ser inte ut att vara synkade och borde finnas olika spelare som varit för och emot Abbots. Det har vi också pratat om, men du har ju kompletterat här nu med om att vissa spelare har lyft sig, andra kanske gått ner sig lite. Om det beror på att Cam Abbott inte är kvar, kan vi såklart inte svara på fullt ut.
Nej, men om det finns olika läger i truppen just nu, det vet man ju inte, men, eller det vet inte jag i alla fall, men den bilden jag får är ju inte att det finns någon stor kil som har slagits in mellan två olika läger i det omklädningsrummet där det är osämja mellan två olika grupperingar. Den bilden har jag faktiskt inte.
En fråga som jag funderar på om vi ska försöka konservera, det är tråkigt för dig Seldar, men den är så pass stor ändå tror jag att vi kanske ska försöka komma ihåg den här till nästa vecka.
Jag tror det. Jag tror vi ska, med tanke på hur långt det här avsnittet börjar bli, så kanske vi ska spara några godbitar.
Mm. Ska vi bara nämna vad Seldar undrar? Så...
Nej, spara den.
Ah, okay. Hjälp att komma ihåg det.
Du ska inte vara. Vad är det? Du har avslöjat massa grejer i tidigare avsnitt. Ska inte vara. Gör inte det.
Men folk kan ju gå in och läsa på X.
Ja, men det är, låt folk göra det. De ska ändå in och rösta där, så kan de läsa i så fall.
Ja, så att det är inte så att vi inte tycker att din fråga är viktig här, utan vi ser att den är lite större än kanske vad tiden räcker till här och nu.
Ja, du har ju babblat så mycket den här veckan igen, så nu har vi out of time.
Japp, och vi tackar er som alltid för att ni har lyssnat på oss, och vi vet att ni följer oss, och så gör ni bara så att ni sprider ut till alla ni känner i hela världen att de ska in på hd.se och läsa om Rögle.
Precis, och nästa vecka är vi fulltaliga här inne, tror jag.
Det hoppas jag.
Ja, det hade varit kul. Men det var kul denna veckan också med det.
Ja, det var det. Tackar, tackar, detsamma. Hörrni, ha det nu så underbart ända fram till Leksandsmatchen, så hörs vi.
Hej!